inför överste hovmannen. Men överste hovmannen sade till Daniel: jag fruktar att min herre kungen, som har bestämt om er mat och dryck, då ska finna era ansikten magrare än de ynglingars som är jämnåriga med er, och att ni så ska dra skuld över mitt huvud inför kungen. Då sade Daniel till hovmästaren, som av överste hovmannen hade blivit satt till att ha uppsikt över Daniel, Hanania, Misael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare 10 dagar, och låt oss ge oss grönsaker att äta och vatten att dricka. Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars som har ätit av kungens mat, och efter vad du då anser må du göra med dina tjänare. Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Och efter de 10 dagarnas förlopp befanns det vara vackrare att skåda och ha bättre hull än alla de ynglingar som hade ätit av kungens mat. Då lät hovmästaren dem också i fortsättningen slippa den mat som hade varit bestämd för dem och det vin som de skulle ha druckit, och gav dem grönsaker. Och dessa 4 ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom. Och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar. Det är berättelsen om män som vågade stå för sin tro. Jag kommer att uppehålla mig vid en världshärskares dröm. Vi kommer att titta på Daniels syn. Vi har ännu en konungadröm. Vi har Belsassars gästabud. Och vi har Daniels 70 årsveckor. Och jag avslutar med att tala något ytterligare om den gudsfruktan som uppenbarades i den här boken. Man kanske inte riktigt tänker på vad som står i det 2 kapitlet. Att Daniel räddar människors liv. Kungen hade haft sin dröm, Nebukadnessar. Och när han hade haft sin dröm så lät han tillkalla sina spåmän, besvärjare och trollkarlar och kaldéer, för att de skulle tala om för kungen vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram för kungen. Och kungen sa till dem: jag har haft en dröm och jag är orolig till sinnes och skulle vilja veta vad jag har drömt. Då talade kaldéerna till kungen på arameiska: må du leva evinnerligen, o kung. Berätta drömmen för dina tjänare, så ska vi meddela uttydningen. Men kungen svarade och sade till kaldéerna: nej, mitt orubbliga beslut är att om ni inte säger mig drömmen och dess uttydning, ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till platser för orenlighet. Och så fortsätter det: men om ni meddelar drömmen och dess uttydning, så ska ni få gåvor och skänkor och stor ära av mig. Meddela mig alltså nu drömmen och dess uttydning. Men det kunde de inte. Då var de alla dömda till döden. Då blev kungen vred och mycket förtörnad och befallde att man skulle förgöra alla de visa i Babel. När alltså påbudet om detta hade blivit utfärdat och man skulle döda de visa, sökte man också efter Daniel och hans medbröder för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, översten från kungens livvakter, vilken hade dragit ut för att döda de visa i Babel. Han tog till orda och frågade Arjok, kungens hövitsman: varför har detta stränga påbud blivit utfärdat av kungen? Då omtalade Arjok för Daniel vad som var på färde. Och Daniel gick in och bad kungen att tid måtte beviljas honom, så skulle han meddela kungen uttydningen. Det var väl djärvt gjort. Ja. En yngling kom in för kungen och lovade att han skulle uttyda det som ingen av alla de vise, ingen av alla de andra framstående hade kunnat göra. Därefter gick Daniel hem och omtalade för Hanania, Misael och Azaria, sina medbröder, vad som var på färde. Och han uppmanade dem att be himlens Gud om förbarmande, så att denna hemlighet blev uppenbarad, för att inte Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillsammans med de övriga visa i Babel. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel i en syn om natten, och Daniel lovade himlens Gud för detta. Och så har vi en underbar lovsång som Daniel frambär. I verserna 20-23 läser vi om den lovsången. Gud uppenbarade synen för Daniel. I den 28:e versen, jag läser den 26:e versen då i det andra kapitlet. Förmår du säga mig den dröm som jag har haft och dess uttydning? Daniel svarade kungen och sade: den hemlighet som kungen begär att få veta kan ingen visa, inga visa, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela kungen. Så kommer det fina. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på ditt viloläger. Tänk vilken Gud. Vilken mäktig Gud. Och vilken underbar hans tjänare som vågade träda fram inför honom. Så har vi drömmen. Drömmen som är en beskrivning utav fyra hedniska riken. Jag tror att vi ska läsa den också. 31:a versen. Du, o kung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig. Och den stoden var hög och dess glans mycket stor. Och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld. Dess bröst och armar var av silver. Dess buk och höfter av koppar. Dess ben var av järn. Dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den blev en sten lösriven. Dock inte genom människohänder. Och den träffade bildstoden på fötterna som var av järn och lera och krossade dem. Då blev på en gång allt sammans krossat. Järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och det blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen och vi vill nu säga kungen uttydningen. Du och kung, kungarnas kung, åt vilken himlens Gud har gett rike, väldighet, makt och ära. Och i vilkens hand han har gett människors barn och djuren på marken och fåglarna under himlen, var helst varelser bor. Och som han har satt till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Det var det babyloniska riket. Det stod för huvudet. Men efter dig ska uppstå ett annat rike, ringare än ditt. Och det var bröstet och armarna. Det var det medisk-persiska riket. Och det är ju intressant att se att allt sammans det här kom. Ett rike som var ringare. Därefter ännu ett tredje rike. Ett som är av koppar. Och det ska råda över hela jorden. Det var buk och länder. Det grekisk-makedoniska riket. Ett fjärde rike ska också uppstå och vara starkt som järn. För järnet krossar och sönderslår ju allt. Och som järnet förstör allt annat så ska också detta krossa och förstöra. Men att du såg att fötterna och tårna var delvis av krukmakarlera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett söndrakt rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn finnas där blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där ska lägga rum genom människors säd, men att delarna likväl inte ska hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Det är det romerska riket, bildstodens fötter. Och om det fjärde riket, då sägs det mer än om de andra. För det blir det sista och det svagaste riket som slutar i kaos. Och det är ju precis vad man kunde konstatera i historien, hur det romerska riket gick under. Men i de kungarnas dagar skall himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen. Ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden, och drömmen är viss och dess uttydning är tillförlitlig. En sten som förgör dem, de andra rikena, det symboliserar Gudsriket. Och vi kan läsa i skriften om hörnsten. Vi läser i psalm 118, den 22 versen. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Vi läser i Jesaja 8 och 14. Och sedan i 28 och 16. 8 och 14. Så skall han bli för er något heligt, men för de två Israels hus skall han bli en stötesten och en klippa till fall, och för Jerusalems invånare en snara och ett giller. Och 28 och 16. Därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad. Den som tror på den behöver inte fly. Och vi har också i Sakarja bok, det tredje kapitlets 9:e vers, och det ska vi återkomma till om några veckor. Ty se, i den sten som jag har lagt in för Josua, över vilken ena sten sju ögon vakar, i den skall jag inrista den inskrift som hör till den, säger Herren Sebaot, och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. En sten som förgör dessa riken symboliserar Gudsriket. När vi sen läser lite längre fram om de 70 årsveckorna, då får vi den här klarheten i tidsperioden med hur det här sker och när det sker. Efter det babyloniska riket så kom det medisk-persiska riket. Och nu ska vi ha klart för oss att det riket, det fanns inte när Nebukadnessar drömde. Det var ett babyloniskt hertigdöme bara. Och ingen kunde heller på den tiden drömma om ett grekiskt rike, som det var tredje riket var, bildstodens buk och länder. Det var ingen som kunde drömma om. Och Rom, det riket som skulle bli så mäktigt och omfatta hela jorden, det kunde ingen tänka sig. Rom var ju bara en obetydlig stad vid floden Tibern, så det var inte aktuellt. Här ser vi det profetiska ordet, långt, långt tillbaka i tiden. Men hur vad Gud sa, det slog in. Och så vet vi att allt vad Herren säger, det står fast. Och därför kunde Petrus säga, så mycket fastare står nu för oss, också oss, det profetiska ordet. Och ni gör väl i omjakten därpå, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. Då har vi den där synen och uttydningen. I det tredje kapitlet har vi bildstoden och om Daniels tre vänner som döms till döden. Men vi ska också gå redan nu till Daniels syn i det sjunde kapitlet. Och det här är också det en beskrivning av de hedniska rikena. Jag läser då från det sjunde kapitlet. I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn om natten och såg i den hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Det var det babyloniska som då liknades vid huvudet i bildstoden. Medan jag ännu såg på det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det blev ställt på två fötter som en människa och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn och det reste upp sin ena sida och det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt, stå upp och sluka mycket kött. Det var det medisk-persiska riket som symboliserades av brösten och armarna på bildstoden. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en panter. Men på sina sidor hade det fyra fågelvingar och djuret hade fyra huvuden. Och välde blev givet åt det. Det är det grekisk-makedoniska riket. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade 10 horn. Men under det, och det är då det romerska riket, men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp. Ett litet för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon lika människoögon och en mun som talade stora ord. Medan jag ännu såg på detta blev troner framsatta och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 1000 gånger 1000 var hans tjänare och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. Så satte han sig ned till doms och böcker blev öppnade. Nu ser vi långt fram, vi har flyttat oss i tiden inför Guds tron. Medan jag nu såg på detta skedde det att för det stora ords skull som hornet talade medan jag ännu såg på det, djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Från de övriga djuren togs också deras välde, till deras livslängd var bestämd till tid och stund. Och sedan kommer: sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras. Lägg märke till i den 12:e versen att deras livslängd var bestämd till tid och stund. Där har vi bilden av hur Gud råder över välden, råder över riken. Och vi ska ha en väldig respekt för riken, för länder och folk och nationer. För Gud har sin hand med, och Gud har bestämt tiden, längden, både till tid och stund. Och då här i 13 och 14 kapitlen, då har vi kommit fram till avslutningen. När människosonen får välde och ära, allt blir överlämnat åt honom från den gamle, från honom som sitter på tronen, han som har en tron av eldslågor. Och så grundar han ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Då har vi kommit till den nya tidsåldern som kommer efter den här tidsåldern, när människosonen trädde fram. Och det här har vi det verkliga evangeliet om det nya riket, om honom som kommer på himlens skyar. Tänk att Daniel 600 år före Kristus såg det som vi ännu inte har upplevt, men som vi ska få se och som vi ska få vara med om. Låt mig innan, jag tror att jag tar det direkt nu, i det 9:e kapitlet om de 70 årsveckorna. Och som du märker här så går vi inte igenom allt i detalj, men jag skulle gärna vilja att du läste det 9:e kapitlet, när Daniel ber för sitt folk. Ack Herre, du stor och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänade profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi måste blygas så som vi också nu gör, vi Judas män och Jerusalems invånare, ja, hela Israel, både de som bor nära och de som bor fjärran i alla andra länder dit du har fördrivit dem, därför att de var otrogna mot dig. Det här beder en man som var så gudfruktig som Daniel. Han bekänner sitt folks synd. Och jag tror att vi som kristna skulle behöva komma in i den situationen och i den bönen, i den bekännelsen av vårt folks synd, vårt lands synd. Att vi gör oss ett med den ställningen och den situationen och anropar Herren om nåd och förbarmande, istället för att bara förfasa oss över ondskan och peka finger över det som är syndigt, och istället komma fram inför Gud och bekänna vår synd inför honom. Om vi då går till den 24:e versen, så läser jag till och med den 27:e. Och där är det Gabriel som förklarar profetian för Daniel. Alltså, vi hade läst tidigare här hur han hade sett denne man tidigare i sin syn. Han undervisade mig och talade till mig och sade: Daniel, jag har nu begett mig hit för att lära dig förstånd. Redan när du började din bön utgick befallning, och jag har kommit för att ge dig besked. Ty du är högt benådad, så ge nu akt på ordet och ge akt på synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sätts för överträdelse och synderna får ett slut och missgärningen blir försonad och en evig rättfärdighet åstadkommen, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom blir smord. Så vet nu och förstå, från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp, det var alltså den första tiden, det var då när befallningen under Esra och Nehemja gick ut att börja bygga upp templet, till dess en smord, en förste, kommer, skall 7 veckor förgå. Och det var den tiden, 7 årsveckor, 49 år. Det började upp den tiden till dess de började bygga upp templet. Och under 62 veckor skall det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar, om än i tider av nöd. Men efter de 62 veckorna, alltså 62 veckor, det är 434 år, då började det, när murarna började byggas upp, och det här är ända fram till korsfästelsen, när Kristus trädde fram. Men efter de 62 veckorna skall en som är smord förgöras utan att någon efterträder honom. Och räknar man ut åren, så kommer det här då precis att det stämmer. Först 7 åren, 490 år, 7 årsveckor, 49, alltså en vecka är lika med 7 år, ja. Och då började det här när befallningen under Esra och Nehemja gick ut att börja bygga upp templet. 62 årsveckor, 434 år. Det var under den tid när murarna började byggas upp, och ända fram till den dag när Jesus Kristus korsfästes. Och staden och helgedomen skall en anryckande förstes folk förstöra, men själv skall denne få sitt slut i störtfloden. Och intill slutet skall strid råda, förödelse är oåterkalligen beslutad. Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå till dess att förstöring och oåterkalligt beslutad straffdom utgjuter sig över förödaren. Från den tiden, i och med korsfästelsen, inbröt hedningarnas tider. Och efter den här tolkningen så är det ett okänt antal år efter den 69:e veckan. Först 7 årsveckor och sedan 62 årsveckor. Det är 69. Och där är vi nu i väntan på Jesu tillkommelse. Det är som det har blivit en parentes. Nu vet jag att det är olika tolkningar på det här. Jag har varit i församlingar där man haft besök med bara några veckors mellanrum, och man har haft väldigt olika tolkning. Och det är kanske många här som har olika tolkning på det här också. Men det här är den tolkning som då är mycket, mycket allmän bland oss inom frikyrkligheten, och kanske speciellt inom våra led. Att här har vi de 69 årsveckorna. Så kommer hedningarnas tider som en parentes. Sen kommer den 70:e årsveckan. 7 år som ännu inte har börjat. när Gud handlar uteslutande med Israel. Efter Jesu tillkommelse, då antikrist tar makten, ingår förbund med judarna. Bryter det förbundet efter en halv vecka, efter 3,5 år. Och så kommer då en tid av nöd. Och det är uppenbarelsebokens vedermöda. Han skall, alltså antikrist, med många sluta ett starkt förbund för en vecka, för 7 år. Och för en halv vecka skall genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade, och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå till dess att förstöring och oåterkalleligt beslutad straffdom utgjuter sig över förödaren. Så vi lever alltså i den tiden i väntan på den 70:e årsveckan, och just då kommer Jesus enligt den uttydningen. Och jag har ingen anledning att betvivla det. Utan jag tycker precis att allt sammans har så gått i fullbordan. Räkna ut åren och tiden för de 70 årsveckorna, så kommer du fram till den dag när den smorde förgjordes utan att någon efterträdde honom. Men sen kommer en dag, det vi läste här i Daniels syn i det 7:e kapitlet, när människosonen trädde fram. Alla andra riken är förgjorda, och han grundar sitt rike av frid och rättfärdighet. Det är efter den 70:e årsveckan. Då har Jesus hämtat hem de sina. Då är vi den eviga världen med honom. Vedermödan går fram över jorden. Och sen kommer han, som Daniel såg på himlens skyar, kommer för att upprätta ett rike av frid och rättfärdighet. I det 4:e kapitlet så läser vi om ännu en dröm som kungen hade. Och det var drömmen som börjar på den 7:e versen. Och det här är ett bevis på att Gud talar inte bara en gång, utan han talar flera gånger för att få människor att vakna upp. Och det är det här drömmen om trädet. Detta var den syn jag hade på mitt läger. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden, och det var mycket högt. Ja, stort och väldigt var trädet, och så högt att det räckte upp till himlen och syntes ända till jordens slut. Dess lövverk var skönt, och det bar mycken frukt, så att det hade föda åt alla. Markens djur fann skugga under det, och himlens fåglar bodde på dess grenar, och allt kött hade sin föda av det. Vidare såg jag i den syn jag hade på min bädd hur en helig ängel steg ned från himlen. Han ropade med hög röst och sade: hugg ned trädet och skär av dess grenar. Riv bort dess lövverk och strö ut dess frukt, så att djuren som ligger under det far sin väg och fåglarna flyger bort från dess grenar. Dock måste stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Av himlens dag ska han vätas och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas så att det inte mer är en människas, och ett djurs hjärta ska ges åt honom, och 7 tider ska så gå fram över honom. Så är det förordnat genom änglarnas rådslut, och så är det befallt om denna sak av det heliga, för att det levande ska besinna att den högste råder över människors riken och ge dem åt vem han vill. Jag upphöjer den lägste bland människor till att härska över dem. Sådan var drömmen. Och Daniel uttyder drömmen om att han skulle bli tagen, förlora sitt rike. Det är du själv, och kung, du som har blivit så stor och väldig, du vilken storhet har vuxit till dess att den har nått upp till himlen, och vilkens välde sträcker sig till jordens ända. Men att kungen såg en helig ängel stiga ned från himlen, vilken sade: hugg ned trädet och förstör det. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Av himlens dag skall han vätas och ha sin lott med markens djur. till dess att 7 tider har gått fram över honom. Detta betyder följande, konung, och detta är den högstes rådslut som har drabbat min herre kungen. Du ska bli utstött från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och vätas av himlens dagg. Och 7 tider ska så gå fram över dig till dess du besinnar att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Allt detta drabbade också kung Nebukadnessar, därför att han var stor och inte ödmjukade sig inför Gud. Han blev utstött från människorna och han fick vara bland markens djur, som det läser i den 28:e versen och vidare. Men senare så fick han komma tillbaka till makt efter 7 år. Och då lovade han den högste och prisade och ärade honom som lever evinnerligen. Så kommer vi till det 5:e kapitlet, och då har vi kommit till kung Belsassar som gjorde ett gästabud. Och det här behöver vi inte uppehålla oss vid, för alla här har väl säkerligen gått i söndagsskolan, eller också har ni nu läst den här boken under tiden. När man tar de heliga kärlen som hade varit i templet och dricker ur dem. Och när man sitter där och skålar och dricker, så visar sig handen som skriver där på väggen: Mene tekel ufarsin. Du är vägd på en låg. Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Du är väg på en våg och befunnen för lätt. Ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser. Och om vi då läser Herodotus och andra historieforskare, så berättar de att perserna tog Babylon utan strid 4 månader senare. Darius fick troligen riket av Cyrus som ett lydrike. Det gick i fullbordan, därför att Guds ord alltid är sant. Så är hela den här Danielsboken fylld med profetior, sådana som har gått i fullbordan och sådana som ska gå i fullbordan. Låt mig så få avsluta med någonting som är så här personligt. Och det är det den här boken lyfter fram. Hur gudsfruktan uppenbarar sig. Och det är ju meningen att vi ska vara gudfruktiga, vi som är kristna. Att det är inte bara ett kristet namn, utan det är en gudsfruktan som sätter sin prägel på allt vad vi gör. Jag läste i Daniel 1, de 21 verserna, ett liv i överlåtelse. Det är det första uttrycket för gudsfruktan. Han ville inte orena sig med maten från kungens kök, där det var sånt som var orent. Det var ju bestämt precis vad de skulle få äta. Han ville inte ha med någonting sådant att skaffa. Han var i främlingsland, och det skulle kunna vara naturligt att han inte var så noga med detaljerna längre, Daniel och hans kamrater. Men de levde ett liv i överlåtelse. Det andra, där gudsfruktan uppenbarade sig, det var hur Gud uppenbarar hemligheter genom att ge ljus i mörker. Och jag ser det här som en bild på hur Gud för oss in i ljusets värld. En helt annan värld. Vilken skillnad det var på den värld som Daniel levde i och den värld som de här vise männen och kaldéerna och trollkarlarna och alla levde i. De var i mörker. Men i detta mörker trädde in ett ljus ifrån den himmelska världen i Daniels liv. Så Gud uppenbarade hemligheter för honom. Idag på vårt äldstemöte så talade vi om andens gåvor. Vi läste från första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Det var broder Bostedt som läste det. och lade ut texten för oss. Och vi talade om det profetiska ljuset. Ljuset från andens värld som vill komma till oss för att uppenbara hemligheter, så att vi kan se in i det fördolda. Så att vi kan se in vad Gud har i människornas inre. Det är gåvan att tala kunskapens ord. Det är att ha kunskap i Guds ord, det är en sak att förmedla det. Men också kunskap om vad som rör sig i människans inre. Att tala profetiskt till uppbyggelse. Att tala profetiskt om vad som ska ske i kommande tider. Det var i den atmosfären som Daniel levde. Och det är i den atmosfären som du och jag får leva. Det är sann gudsfruktan. För meningen är att Gud ska föra oss in i ett andens rika, fulla och härliga liv. Ljus i mörker. Det är ett uttryck för gudsfruktan. Det andra som jag läser i det tredje kapitlet, det är om triumf genom lidande. Om ni var med i fredagskväll och lyssnade till Josef Zorn, så hade ni blivit gripna. Han talade om lidande och gjorde det med sån utstrålning och sån glädje. Så om man inte kände honom och bakgrunden, då skulle man tro att det var konstlat. Men han hade kommit i en situation när lidandet var någonting som gav välsignelse och berikade hans andliga liv. Om du tänker den här situationen när, som det står i tredje kapitlet, när kungen ger befallning att när man spelar upp musik här då, så ska alla falla ner och tillbedja den gyllene bildstolen. Och man spelar upp musiken och alla faller ner, men tre män står upp. Och kom ihåg att det var inte i ungdomlig trots eller demonstration, utan det var i gudomlig lydnad till den Gud som hade sagt, nu ska inga andra gudar hava jämte mig. Som hade förbjudit att man skulle tillbedja några beläten, några skapade bilder. De förblev stående. Kungen säger, det får vara glömt för den här gången. Om ni nästa gång musiken ljuder, faller ner och tillbeder den gyllene bildstoden. Då, 16 versen, svarade Sadrak, Mesak och Abednego och sade till kungen: O Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar på detta. Om vår Gud, den som... Men är inte den 18 versen ännu starkare? Men om han inte vill det, så må du veta, o kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp. Åh, vilken styrka! Vilken tro! Här kan man inte låta sig påverkas av utpressning eller ge vika för påtryckningar. Gud, som jag tror på, han förmår att rädda mig. Men om han inte gör det, det påverkar inte min situation. Jag står ändå för honom. Och så vet du hur det gick då. Kastas in i den brinnande ugnen. Och kanske du är i den brinnande ugnen och tycker det är som allt samma är förgäves. Som om lidandet är för stort. Så kom ihåg orden i Levi Petrus sång. Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig. Prövade själ, det vet. Han är med dig där. När det är som svårast. När det är som mörkast. Och de kom ut. Triumferande. Och så kan vi gå ur lidandet, så kan vi gå ur förföljelser, så kan vi gå ur prövningar, om vi inte ger upp, utan förlitar oss på Gud under lidandet. Det fjärde Jag nämner om hur Guds fruktan uppenbarar sig. Ikväll håller jag visst på lite längre än vanligt. Men jag började nog några minuter senare också. Jaha. Det har vi i det sjätte kapitlet. När Daniel var i lejongropen. Och det har vi det här hur han förlitade sig på Gud. Ja? Han skulle inte få be till Gud. Det var förbjudet. Men han gjorde det ändå. För du förstår, tror man på Gud, då är det ett livsbehov att bedja. Och om du inte har behov att bedja, då bör du verkligen undersöka hur det är med ditt andliga liv. Har Guds gemenskapen blivit bruten, då bör du söka gemenskap med honom på nytt. Daniel bad som han alltid hade gjort, öppnade fönstret mot Jerusalem och tre gånger om dagen så bad han. Och du vet att han hamnade i lejongropen. Men Gud tillslöt lejonens gap. Och han blev räddad. Han hade styrka i bönen. Och så vill bönen i ditt och mitt liv ge oss styrka. Och uppleva att Gud beskyddar och Gud bevarar oss. Så att vad som än händer under prövningar och lidande. Så vet vi att när vi älskar Gud. Så samverkar allt till det bästa. Vi finner också den bön som jag nämnde från det nionde kapitlet. Bekännelse av synden. Det var ett uttryck för Guds fruktan. Och jag önskar att vi sitter i kyrkan. Att kristenheten i Stockholm, kristenheten i vårt land ska träda fram och bekänna folkets synd inför Gud och bedja om förbarmande, om nåd och om väckelse. Daniel var högt aktad, men det är ett vittnesbörd om att Gud har allt i sin hand. Världen, rikena, hur mäktiga de än är, han har tiden i sin hand. Tidsåldrarna. Men inte bara riken, nationer, utan tre ensamma män i en brinnande ugn, eller en ensam man i en lejongrop. Den är Gud som har allt i sin hand. Han har dig och mig i sin hand. Så får Daniels bok inte bara vara en profetisk bok om vad som har skett och gått i uppfyllelse och vad som ska hända, utan också ett ord till dig och mig. Gud är vår Gud som har oss i sin hand. Amen. Jag tackar dig, Herre, för din omsorg om oss. Jag tackar dig, Herre, för ditt beskydd. Jag tackar dig, Herre, för din kärlek. Jag ber dig, Herre, att du ska föra oss in i böngemenskap med dig. Jag ber dig att du ska hjälpa oss att leva i sann tro på dig. Jag ber dig, Herre, att du ska ge oss styrka när lidande och prövningar kommer. Jag ber dig, Herre, att du ska låta oss leva i befrielse. Och att vi kan leva i överlåtelse till dig. Ta avstånd från allt som tillhör denna världen. Och tillhöra den himmelska världen. Och då vet vi, Herre, att du vill använda oss alla. Precis som Daniel fick vara i tjänst inför dig, så får vi alla vara i tjänst inför dig. Och du vill låta oss se ljus i mörker. Du vill uppenbara hemligheter i andens värld. Hjälp oss att se dina visioner och se på tillvaron och tingen med dina ögon. Uppleva under från dig för varje dag. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.